Podplay.
Historieintresse kan leda till en massa elände. Att du blir rollspelslajvare som springer runt med plywoodsköldar och plastsvärd. Att du går på guidade turer till norra Europas största kvarnhjul. Eller att du läser böcker av Herman Lindqvist.
Men det kan också göra att du blir en misslyckad brottsling. I alla fall om du smyger runt i den gotländska natten med GPS och metalldetektorer på jakt efter dolda skatter i åkrarna. Då kan det sluta med att inte bara arkeologer blir rasande, utan också att du åker i fängelse.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I Podplay Studio sitter krigarkungen Mattias Bergman och hovnarren Andreas Utterström. Vilka bilder man fick av den. Svea rikes lag är en diger lunta. Den är fylld av lagtext som gäller allt från skatterätt till vad som är skillnaden mellan misshandel och grov misshandel. Men här finns också brott som du kanske aldrig hört talas om förut. Eller som vi i varje fall sällan berättar om i den här podden. För nu ska vi prata om något så ovanligt som fornminnesbrott. Och vad är då detta? Jo, låt oss ha en liten snabbkurs i juridik, vilket vi ska ha eftersom det är Andreas Utterström som skrivit det här manuset.
Jajamän, wannabe-juristen slår till.
Kan du prata lite grann om fornminneslagstiftningen då?
Det kan jag. Och den finns för att, som det heter, skydda Sveriges arkeologiska kulturarv. Och vad det betyder rent konkret är att till exempel om man vill bygga något ute på ett fält så måste man först kolla med länsstyrelsen om det kan finnas gamla fornlämningar i jorden. Men sen måste man också som medborgare vara försiktig om det finns sånt här i närheten. Så att första gången jag dök på fornminnesbrott när jag fortfarande jobbade som journalist, då handlade det om att någon bonde hade råkat backa över en runsten med traktorn och sen fick sona sina synder genom att betala dagsböter. Men det här är förstås ett brott som någon sällan blir dömd för.
Just det. Det är ett tresolarbrott, känns det som.
Ja, det kan man säga.
Det är åkrar och...
Ett brott som handlar om att man måste vara försiktig om det kan finnas gamla saker som vi äger gemensamt i närheten. Så kan man väl säga.
Mm. Hur många lagförs för det här brottet, tror du, på ett år?
Ja, väldigt få. Jag skulle gissa på att det är några få om året. Mm. Och att det då är såna här... Någon har grävt någonting. Alltså någon vill bygga ut sitt hus och har inte kollat olika saker eller bygga någon lada eller någonting. Och sen så upptäcker man att där låg det... Några gamla krucifix eller någonting. Och då kom han dit.
Det här måste ju vara det som har inspirerat Lasse Åberg när han gjorde filmen Den ofrivillige golfaren. För där ska de ju bygga ut golfbanan. Men Claes Månssons riksantikvarie, eller vad han är ju där och letar mynt för att han ska stoppa det här bygget.
Det kan jag säga att det har jag...
Och filmen slutar ju med att han också hittar något gammalt kors.
Helt ärligt, ingen koll på den filmen. Lite skrämmande att du har det.
Det finns förstås undantag från de här bönderna som råkar hitta mynt när de plöjer. Det är tjuvar som tar lagen i egna händer och bokstavligt talat gräver sig fram till gamla skatter som de sedan säljer till samlare. Och det här är någonting som länge har stört myndigheterna på Gotland. I den gotländska myllan finns nämligen väldigt många fynd från andra kulturer. Det är mynt och annat. Det är alltså sånt som kommer från gamla tider när ön var ett viktigt handelscentrum i Östersjön. Inget fynd som idag hittas är det andra likt. Och för historiker och arkeologer innebär det att varje fynd som man hittar får man lite mer kunskap. Eller inte, om mynten istället stjäl så hamnar i händerna på privata samlare. Så 2009 startas ett nätverk på Gotland för att motverka plundring av skatter. För nu tycker man att det helt enkelt får vara nog.
Det känns som ett projekt som finansieras med EU-pengar.
Oh.
Skydda kulturarvet. EU skickar... 100 000.
Finns det någonting på Gotland som inte finansieras med EU-pengar?
Den frågan vill inte jag svara på grund av min egen säkerhet.
Utom Ingmar Bergman-stiftelsen.
Nu går vi bara vidare innan vi råkar illa ut.
Timingen för det här nätverket är perfekt. För i oktober samma år, 2009, visade sig att någon eller några har grävt som galningar runt om på Gotland. På flera platser hittar man plundringsgropar där någon helt uppenbart har varit och letat efter skatter. På ett ställe hittas 95 gropar, på ett annat 133 stycken. Vissa har lagts igen och andra ligger öppna.
Så det är som det har varit en kaskad av mullvada där och bara gått loss.
Man får bilder här framför sig. Det här rör sig om platser där man tidigare har hittat värdefulla fornfynd. Så slutsatsen är självklar. De som ligger bakom har inte bara grävt runt på måfå, utan har varit noggranna och systematiska. Gärningsmännen vet helt enkelt vad de håller på med. För det handlar om flera personer och det står helt klart. Man ser nämligen fotavtryck från flera olika gärningsmän. Och att gräva alla de här groparna på egen hand är praktiskt taget omöjligt. De måste ju vara på natten. Eller ligger det offside som man har kört på dagarna också, tror du?
Det ligger väldigt ensligt. Men skulle du vilja gå ut på en åker och gräva på en bondesmark på dagen? Alltså, då tror jag att det kan bli...
jag skulle inte vilja göra det någon tid.
Det skulle kunna bli ett lyckat brott, tror jag. Ja. Från bondens sida.
Nu drar polisen igång en förundersökning om misstänkt fornminnesbrott. Det måste ju vara väldigt sexigt till och med för dem.
Vi kommer till det, att man märker att polisen på Gotland sen verkligen går igång på det här. Men det kommer historien att visa.
Det är ju väldigt ovanligt. Ingen har dömts för det här i Gotlands tingsrätt sedan 1991 vid den här tiden. Det är alltså på 18 år har noll lagförts.
Ja, och det säger någonting då, att om inte ens på Gotland så har någon dömts då sedan 91.
Efter att länsstyrelsens experter själva har grävt runt på de olika brottsplatserna så hittas mängder av silvermynt och annat. Utifrån dem görs beräkningar över hur mycket tjuvarna kan ha kommit över och vad det skulle vara värt. Till en början uppskattas värdet på allt som försvunnit till ungefär 500 000 kronor. Senare visade sig att värdet är åtminstone det dubbla. Är det i 2009 års penningvärde eller dagens?
Den här gången har jag gjort ett undantag och inte räknat om.
Utredningen går dock trögt. Det finns inga bra spår efter plundrarna. Spanare sitter om nätterna och fryser vid gotländska åkrar i hopp om att ta tjuvarna på bar gärning, men de kommer aldrig tillbaka. Men nu får polisen tur. För den 2 november 2009 får utredarna tips om att det finns några misstänkta dyrgripar till salu på nätet. Det handlar både om silverföremål och delar av ett krucifix som en expert känner igen och kan knyta till en av platserna på Gotland där gärningsmännen varit framme med sina spadar. Utredarna lyckas spåra annonsören. Det görs en husrannsakan och där hittar man mycket riktigt krucifixet. Och här blir det ju Jönssonligan på Mallorca varning. Krucifix alltså, men det är sexigt.
Det blir också nu lite pusseldeckare. Mm. För det kommer du alldeles snart till.
Polisen slår nu också till mot personen som har sålt den här dyrgripen. Och i hans bostad i Stockholmsområdet finns något som hämtat från en gammal deckare. Inget mindre än ett lönnrum. Han har alltså byggt ett rum som i bostaden.
Precis så. Och några detaljer om det har jag inte hittat. Men man kan ju fantisera om att man måste liksom öppna bokhyllan för att gå in i det här hemliga rummet.
Det här är ju, det börjar närma sig Sherlock Holmes nu.
Ja, absolut, jag blev väldigt glad när jag hittade den här detaljen kan jag säga.
Vad finns det då i det här lönnrummet? Jo, där ligger det gamla mynt och föremål med kvitton som visar att mannen har tjänat åtminstone 65 000 kronor på att sälja några av de exklusiva prylar som polisen nu misstänker att han har grävt upp på Gotland. Polisen kan nu ringa in huvudmännen. Och det handlar om ett kompisgäng med tre personer vars riktiga namn vi har bytt ut här. Vi börjar med Per. Han beskriver sig själv som någon som alltid har varit lite som en kuf. Och innan man sitter och säger det i tingsrätten, då det är ett försvar det.
Ja, jag kan säga att ordet kuf är inte mitt ord, utan det säger han själv i tingsrättsförhandlingen. Så att det får stå för honom så att säga.
Som barn samlade Per på det mesta. Inte minst ölburkar och frimärken. Men nu är det bland annat gamla mynt som gäller. Och var ute och leta efter sådana beskriver han som en enorm frihetskänsla.
Vad samlade du på som barn?
Ingenting. En del barn är ju samlare, men jag var aldrig det.
Ja, jag hade någon sån period. Dels minns jag att jag en gång inspirerad av min granne Jennifer samlade på tablettaskar som sparades i en plastpåse från Birgers musik i Nora. Och sen kom jag också ihåg att jag samlade på frimärken och då höll man på, om man hade ett kuvert, då höll man på och ångade av frimärket och så hade jag några frimärkssamlingar som jag eventuellt har kvar någonstans. Men det var inga dyrgripar, men det var spännande att gå på marknader och sådär och köpa gamla vykort.
Det kan ju vara en pensionsförsäkring du sitter på där.
Jag har mycket svårt att tro det. Mm. I så fall är min pensionsförsäkring min gamla autografsamling. Men den kan vi prata om en annan gång.
Hörde du till dem som även brände bort benen på insekter med brännglas?
Det gjorde jag inte. Jag var heller inte sängvätare. Så det här med att jag skulle ha någon seriemördarkvalifikationer, det kan vi stryka direkt.
När Per beskriver sig så här, den här kufen och han gillar att samla på saker, är det för att han vill friskriva sig från att han skulle ha sålt sakerna för att tjäna pengar?
Det tror jag. Jag tror att det här är, det stämmer säkert, men jag tror att han vill beskriva sig själv som en lite udda person med ett maniskt intresse och inte en brottsling som bara gör det här för pengarnas skull. Mm.
Sen har vi då Thomas, och det är personen som har haft det här lönnrummet. Han och Per känner varandra sedan de var barn. Thomas är historiskt intresserad och på sin fritid kartlägger han gamla boplatser på Gotland.
Vilket är helt lagligt.
Det får man göra. Frågan är ju
vad man gör med informationen. Så
ja, och sin tid. Thomas samlar också på mynt sedan många år. Men allt det, påpekar han, helt enligt regelboken.
Mattias, ska vi göra en liten utvikning här och prata om dokumentärserien Guldfeber som har gått på SVT.
Stark rek!
Som alltså handlar om en väldigt högt uppsatt person på myntkabinettet som stal en massa mynt.
Ja, den är fantastisk. Inte minst för att skildringen av den här brottslingen är ju otrolig.
Och dessutom alla...
Blir han dömd förresten? Nu kallar jag honom för brottsling.
Ja, han blir dömd. Ja. Och han blir av med jobbet och
hans
liv blir ju misär. Och han medverkar i den här serien, märkligt nog. Och det som är spännande är ju hela den här världen. Där kan man verkligen snacka om subkultur. En egen liten värld som har sina egna begrepp. Och det finns hemliga ordnar som har liksom saker inlåsta i stora bakom dörrar som man måste ha två stora nycklar till. Mm. Och det är som en egen värld i världen det här, som tycks bara bestå av män för övrigt. Födda ja, typ på 30- och 40-talet.
Ja, jag skulle vilja, det är ju slitet, men jag skulle säga att det här är en ganska unik film med tanke på de här personerna de har intervjuat, att de ens existerar, de här människorna.
Väldigt excentriska, har det gott ställt, pratar om sina sportbilar som var brudmagneter för 50 år sedan. Och, ja, de är otroliga.
Att få dem att tala är också ett starkt jobb i sig, tycker jag. Stark rekommendation på Guldfeber på SVT Play.
Och det säger någonting om den här världen som Thomas, då, den andra i det här gänget, befinner sig i.
Den tredje personen i gänget heter Tim. Eller vi kallar honom för Tim. Han är också intresserad av historia och berättar att han håller på med ett bokprojekt om gamla skatter.
Också lagligt.
Såklart. Allt det material och den utrustning som polisen hittar hemma hos Tim har därför enligt honom med boken att göra. Här är vi ju inne på den gamla kapitlet om bortförklaringar i rätten.
Just det, och det är ju också en egen genre kan man säga. Men här märker man då att det här är tre stycken personer som säger att vi är ett kompisgäng som har det här intresset och eventuellt så har vi varit ute och grävt lite, men vi har inte begått något brott.
Man får ju vara hur idealistisk man vill, men när man ska sälja de här skatterna sen, det är ju då det blir problem.
Exakt.
Nu erkänner de tre att de faktiskt har varit på Gotland under hösten 2009. Men inte för att plundra marken på skatter, utan för att göra något helt annat. Att ägna sig åt ett gemensamt intresse som har inte någonting med historia att göra. Nämligen Rubiks kub. Den ungerska 9x9 färgade plastkuben som generationer av nördar har försökt att lösa ut på kortast möjliga tid. Trion berättar att de har haft ett Rubiks kub-träningsläger på Gotland tillsammans. Det må vara en sysselsättning som många tycker är väldigt trist. Men olagligt är det inte.
Rubiks kub då, Mattias? Du har ju lite Rubiks kub-aura, tycker jag. Någon som så här skulle kunna som barn varit besatt av att kunna lösa en Rubiks kub på under 15 sekunder.
Jag vet att min pappa hade en jättefin, ganska stor var den. Som han visade vad poängen är då att så här. Men jag minns att jag var kanske 8-9 år och jag hade ju inget tålamod för någonting redan då. Och tänkte direkt så här, ja men det där är ju bara, det är ju stickers som sitter på med färgerna. Kan man inte bara flytta de här klisterlapparna?
En fuskare i så ung ålder.
Kanske jag också hamnar i misslyckade brott den andra dagen. Det vet man inte, du får sitta och skriva på någon dom. När du hamnar i misslyckade brott, Andreas, vad blir du dömd för, tror du?
Ja, men det kanske skulle vara djurplågeri faktiskt. För att om jag hade djur som var som de katterna vi hade hemma hos oss under en period som rev sönder tapeterna i alla rum, då var jag inte långt borta. Då slängde jag saker efter katterna och så. Så att ja, tyvärr. Och ni får gärna mejla att man måste vara snäll mot djur, det vet jag. Men då var jag inte glad, kan jag säga.
Men vem skulle anmäla dig?
Ja, mina barn skulle gola ner mig direkt, för att om jag hamnade i fängelse så skulle de kunna behålla katterna. Så att,
det finns en liten seriemördarprofil i det ändå.
Ja, tydligen. Mm.
Låt oss återvända till tingsrätten på Gotland. Och nu finns det en hel del som talar för att kompisgänget med Per, Thomas och Tim inte bara har sysslat med det här färgglada tredimensionella pusslet Rubiks kub, utan faktiskt också ägnat sig åt brottslig verksamhet. Enligt polisen har de tre i olika kombinationer begått fornminnesbrott under hösten 2009. De ska på flera gotländska åkrar ha grävt upp mängder av silvermynt, smycken och annat. På ett ställe har de enligt domen grävt upp så många som 1200 föremål i form av forntida silvermynt, bitsilver och smycken. Dessutom en del av ett krucifix från vikingatiden. Alltså det som gjorde att polisen kom dem på spåren. Värdet från en av grävräderna är mellan 700 000 och 1,2 miljoner kronor.
Ganska bra dagsverken då.
Varför grävde medeltida svenskar ner sina skatter?
Jag antar att man gjorde det när man begravde folk.
Vi pratar om en tid där de inte hade mat för dagen. Tandvården var bedrövlig. De dog när de var 35 år gamla. Och då la de det dyrbaraste som fanns i graven.
Ja, men de begravdes man inte ibland med sin fru till och med.
Hur dum får man bli?
Ja, men vi har blivit något smartare i alla fall.
Polisen hittar en massa dokument och annat källmaterial med egna anteckningar på som visar att Per, Thomas och Tim har lagt oerhört mycket tid på att kartlägga fyndplatser. Men inte bara det, utan polisen hittar också annat, sådant som tyder på olagliga nattliga grävexpeditioner. Nämligen...
Och nu kör vi en liten uppräkning här. Ryggsäckar.
Spadar och andra grävverktyg.
Metalldetektorer.
Ficklampor.
GPSer.
Kartor och dokumentation som gäller platser där någon har grävt hejvilt.
Radiokommunikationsutrustning.
Knäskydd.
Rengöringsmedel.
Och en bil som manipulerats så att den kan köra helt utan strålkastare, så att ingen arg bonde ska komma rusande om natten. I den bilen finns också instruktioner om hur man ska göra för att köra den mörklagd. Hur de här tre nu bemöter anklagelserna då? Ja, Per erkänner att han visserligen har grävt upp skatter, även om han menar att han har letat lite på måfå och inte alls har planerat det hela. Under den tid han sitter häktad får han tillåtelse att kontakta en person som sedan lämnar tillbaka omkring 1200 föremål till polisen. Allt detta har grävts upp just på Gotland. Men Thomas och Tim nekar. De menar att de bara är historienördar som gillar att vara ute och röra sig lite grann nattetid. Men man får väl inte ens gräva upp de här sakerna egentligen? Det ska väl länsstyrelsen hålla på med?
Ja, men det blir såklart allvarligare när det är sålt.
De tre killarna har nu också en oerhört taggad gotländsk polismakt emot sig. För den här utredningen satsas det stort på.
Precis som du var inne på i början. Att
här, de har gått igång.
Här ser man att de verkligen kör på. Gasen i botten.
Ja, för förundersökningen är över 1000 sidor. Det är ganska mycket kan vi säga för ett så här pass... inte så omfattande brott.
Det är större än vissa mordutredningar. Å andra sidan är det ju så att det är ju inte hur allvarligt brottet är som styr hur stor utredningen blir. För ett väldigt grovt brott kan det vara så att det finns jättemycket bevis som någon erkänner. Då kan ju domen vara på 10 sidor och så får någon ganska hårt straff. Men här är
det hänger ju på mycket tekniskt material, ja, och vittnesförhör. Och så,
ja, de nekar ju också. Mm. Så då är det ju då sida upp och sida ner med telefontrafik, kvitt, banktransaktioner, biljettbokningar, DNA-analyser, fingeravtryck och sen också då dokument som man har hittat i deras datorer.
En klassiker.
Jajamän.
Ja, för de har ordning och reda på gamla mynt, men i sina egna datorer kan de inte sopa igen spåren.
Nej, de är inga IT-genier. Eller så trodde de helt enkelt att det här skulle bli ett lyckat brott.
Som så ofta. Rättegången, den blir också omfattande. Den ena experten avlöser den andra. En IT-forensiker, två arkeologer och en professor i numismatik, alltså läran om mynt. Alla vittnar dem i rätten och vissa av dem tycks vara oerhört upprörda över att de tre har åtalade har tagit sig friheten att plundra Gotlands kulturarv. Domarna blir också, jag skrattar för att alltså, och se en professor som är arg i en tingsrätt, det är ju jätteroligt.
Ja, men det är väldigt hårda ord och de är väldigt upprörda över hur kan någon göra sådär. Och det kan man ju förstå.
De är personligt kränkta.
Ja, om man är nörd, och det säger jag i ordets mest positiva betydelse, så blir det här en kränkning mot ens person och ens karriär att det kommer folk att förstör helt enkelt.
Absolut. Nu blir domarna också hårda eftersom det handlar om så pass mycket pengar. 2011 dömer, alltså 2 år efter brottets begående, då dömer Gotlands tingsrätt Per till 10 månaders fängelse, Thomas till 12 månader och Tim till 10. Men året efter så blir det än värre när målet går till Svea hovrätt. Där får Thomas 1 år och 6 månaders fängelse. Per och Tim får 14 månader vardera. Möjligen får de som plåster på såren ta med sig sina Rubikskuber in på anstalten för att fördriva tiden. Får man ha med sig sånt?
Det beror nog helt och hållet på vilken anstalt man sitter på. Jag har varit och hälsat på en anstalt på Ekerö där man får hålla på med djur.
Jaha, där är det då åker du ju inte dit för våldsbrott.
Alltså nej, eller så ska du slussas ut. Men det här är ju, man bedömer ju också hur farliga de är. De här killarna är ju liksom inga våldsverkare. Nej. Men där kan man rymma hur lätt som helst. Men då är ju hela tiden hotet som hänger över dem på anstalten är att om du åker dit med droger eller om du bråkar eller någonting, då skickar vi dig till en hårdare anstalt. Mm. Så där var det så att de här intagna var oerhört snälla mot djuren. Och det var också så att vid något tillfälle när någon hade rymt då, för att någon hade ringt hem och så hade det varit en okänd man som hade svarat hemma hos frun till exempel, då hade de först matat kossorna och sen stuckit.
Åh!
Underbar liten detalj. Så att där gick någon liksom hård knarklangare som jag intervjuade och gick och klappade på kossorna och tyckte att här fick han sinnesro.
När du blir dömd för djurplågeri, vilken personliga sak tar du med dig in på anstalten?
Då tar jag med mig en liten piska.
Ja, jag tror jag går vidare därifrån.
Ja, gör det.
Det här ovanliga fallet är något som uppenbarligen stannar kvar i minnet hos polis och åklagare på Gotland. För när det 2018 är dags för den gotländska deckarfestivalen Art Crime så är både polis och åklagare där och berättar om det här fallet. Gotlands Allehanda rapporterar att kriminalinspektör Mikael Åslund säger:
något av det mest intressanta jag utrett. Man fick verkligen lägga pussel.
Och åklagaren Mats Wilborg konstaterar att ingen de senaste åren har dömts för fornminnesbrott och säger stolt:
det här fallet har helt klart haft en avskräckande effekt.
Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent är Jonas Lindskog. För Podplay gör vi också poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där. Dessutom kallar vi oss för Commercial Content och hjälper då företag att berätta om sig själva och gör där podden världens bästa innehåll. Betygsätt och prenumerera gärna på podden så är det fler som hittar till den. Och mejla tips om skatter, gamla som nya, till misslyckade@bplus.se.